Det här är Radio Tyresö 91,4 MHz. Idag ska jag prata med Christer Sanne, tidigare lärare på KTH eller Tekniska högskolan och mångårig flitig samhällsdebattör. Skälet till det här samtalet är att Christer Sanne på uppdrag av Naturvårdsverket skrivit en rapport med titeln Hur vi kan leva hållbart 2030. Där Christer beskriver möjligheterna och vad som är problemen. Är det någonting mer du vill tillägga för att ge lyssnarna en bild av vem Christer Sanne är?
Nej, det är väl det mesta utom att jag är farfar och morfar. Har ett antal barnbarn. Och att jag faktiskt tidigare skrivit en bok som heter Keynes barnbarn. Där jag funderar mycket kring de här frågorna. Och den här nya rapporten är en uppföljning av den kan man säga. Som jag har skrivit därför att det var så mycket frågetecken och frågor jag fick kring den här och nyfikenhet av. Kan vi verkligen leva hållbart i framtiden?
Vi kanske ska komplettera det här med då att din bok eller rapporten är ju på 140 sidor. Så det här samtalet kan ju bara skumma på ytan. Men för de intresserade ska vi väl säga då att den här rapporten går att ladda ner från Naturvårdsverkets hemsida helt gratis. Då söker man, när man har kommit in där, på publikationer och författarnamnet Sanne med två N. Då börjar väl vi då om själva rapporten. Frågan om en hållbar utveckling syns ju tydligt i media, även om det kanske är lite mindre än det var för 10-15 år sedan. Men jag tänker också så här då, vi pratar om vår miljöpåverkan. Kan man tänka sig och diskutera också en rumslig aspekt med det här att inte ha en hållbar livsstil? Jag tänker då på det här, vi konsumerar men det vi konsumerar är producerat någon annanstans. Till exempel som är vanligt idag, i Kina. Vem är egentligen då miljöboven, är det kinesen eller svensken?
Jag tycker det är ganska uppenbart att det är svensken. Alltså, man har kommit överens om internationellt att man ska titta efter var själva utsläppen uppstår. Men det kallas för ett produktionsperspektiv. Men man har mer och mer gått över till att säga att det enda rimliga är ju ett perspektiv som talar om var saker och ting kommer till användning. Och det är intressant därför att regeringen i Sverige till exempel brukar hävda att vi klarar vår miljö, vi minskar våra utsläpp trots att vi har tillväxt och så vidare. Men det är inte riktigt sant om man lägger det här perspektivet konsumtion. De talar om 6 ton koldioxid per capita, men lägger man det här andra perspektivet, hur mycket vi konsumerar, så borde det vara 10 ton istället.
Och vad, om du säger den siffran, 6 eller 10, vad borde vi ligga på?
Vi borde ligga på 1 eller 2 eller någonting sånt där. Det är det långsiktiga målet. Om man ska klara de här uppsatta 2-graders taket som man brukar kalla det, alltså att vi inte ska ha en klimat eller en värme, ökad temperatur på jorden på mer än 2 grader.
Så då ska vi kanske då hälften kanske en...
Vi gradvis ska vi försöka komma ner och säga det att vi kan vara väldigt glada om vi kommer ner till 1 och 2 någonstans i mitten av seklet.
Förutom den rumsliga aspekten då, för mig blir det också en tidslig aspekt. Och om vi fortsätter med exemplet köra bil som då släpper ut koldioxid. Det gör ju annat också i och för sig. Men för över 100 år sedan, jag tror det var 1896, så hade vi en svensk professor som tog upp det här med en växthuseffekt utav koldioxid. Men man då såg det positivt för det skulle ge större skördar i Sverige. Om man då så att säga är aningslös, för de gjorde ju ingen koppling till vad det här skulle få för konsekvenser på sikt. Om man då är aningslös, är man då fortfarande en miljöbov?
Ja, idag så är ju så att säga 95% eller 99% av alla forskare överens om att det finns en mänsklig påverkan på klimatet. Så det är ju helt klart att det är en dumhet att inte tro på det. Vad Svante Arrhenius gjorde var ju en sån här forskningsgrej. Det var väl ingen som fäste sig vid det på den tiden. Och det intressanta är, tycker jag, är att man alltså inte ens på 70-talet talade särskilt mycket om det här. Det finns små signaler ifrån meteorologer och forskare på 70-talet att det här skulle kunna ha någon påverkan på klimatet. Men de är svaga. Det var inte förrän på 90-talet som man började prata om det här på allvar.
Vi älskar ju att säga så här för att det ska bli riktigt sant. Det är ungefär som Tage Danielsson och Harrisburg där med sannolikhet. Vi känner oss väldigt trygga när vi har vetenskapligt bevisat någonting. Det jag hör dig säga, det är alltså att klimatförändringar är vetenskapligt bevisat.
Ja, det anser jag att det är. Du kommer alltid hitta forskare som säger någonting annat. Och det är ju förgiftat utav en massa pengar och en massa intressen hit och dit på många sätt. Men det här är ett problem som media egentligen skapat. Därför att media säger alltid att vi ska belysa saker från två håll. Och sen när den här frågan kommer upp så kallar man på en från varje läger och så får de debattera. Och så påstår de att han gjort sin plikt. Men om det är så att det ena lägret omfattar 95% av alla forskare och det andra lägret omfattar 5% av alla forskare, så blir det väldigt konstigt. Jag skulle kunna prata väldigt länge om det här, alltså var de så här så kallade klimatskeptikerna publicerar sig. Det är inte i de goda tidskrifterna och så vidare. Det är en enorm snedfördelning. Men media har ibland en tendens att få det att framstå som om att båda sidor hade lika starka argument.
Kan man säga så här, dina barnbarn kommer att säga, vad var det farfar sa? Ungefär så.
Det vore väl roligt om de sa.
Eller kanske inte, för då kanske vi inte har gjort någonting åt det hela.
Nej, men jag är mera fascinerad av att jag var själv med och ägnade mig åt något som heter framtidsstudier för ett par decennier sedan. Och när jag går tillbaka i de där skrifterna så hittar jag alltså bara små svaga signaler om den här saken. Och idag så betraktar vi den som den absolut viktigaste. Och jag kanske att vi ska göra det. Samtidigt så måste vi ju fundera på vilka svaga signaler som vi idag hör som kanske om 20 år vi uppfattar som väldigt viktiga. Om jag får gå utanför ämnet och säga bakterier, alltså penicillin och resistensen och att vi inte kan bedriva sjukvård som vi gjort. Det finns ju en del som varnar för det och jag är beredd att ge dem mitt öra för att jag tycker de är viktiga.
Ett tema som Naturvårdsverket tycker jag kör ganska hårt med, det är gifter i vår vardag. Att det finns väldigt mycket kemikalier och kemikalier som blandas och vi inte vet riktigt konsekvenserna av.
Ja, men det är klart att ska vi gå på det spåret?
Nej, det ska vi inte.
Då hittar vi 10 olika saker som är farliga och konsten är naturligtvis att snappa upp dem. De är verkligt viktiga. Den är en svår konst.
Jag tänker då fortsätta med att citera ett annat stycke i din bok. Och då låter det så här. Om vi varken ska ducka för problemen eller bygga på falska förhoppningar måste vi kunna hantera några paradoxer och dilemman som vi lever med idag. Vad är paradoxerna? Vad är dilemmana?
Alltså en paradox som den här rapporten väldigt mycket handlar om och som jag har funderat länge på, det är det att vi blir effektivare och effektivare i vårt arbete. Och så producerar vi mer och mer. Därför att vi ändrar egentligen inte på själva mönstret i hur vi arbetar. Vi jobbar lika många timmar idag som vi gjorde för 40 år sedan. Men vi producerar dubbelt så mycket. Och det är klart att det får en miljöpåverkan. Stor miljöpåverkan. Vi måste alltså gå in ganska djupt. Det är paradoxalt att vi inte använder den ökade effektiviteten i arbetet till att ta ut mera fritid till exempel. Ett annat är ju att vi får visserligen miljövänligare teknik. Men vi använder inte de här nya tekniken på ett sådant sätt att vi tar ut miljövinsten av det. Utan vi bygger istället upp. Vi ökar konsumtionen. För att ta ett bra exempel. När bilarna blir bensinsnålare så blir det billigare att köra bil. Och när någonting blir billigare då brukar vi göra mer av det. Det vill säga vi kör längre. Det här kallas för rekyleffekten. Och det har jag också skrivit en liten rapport om. Därför att det är, tror jag, en av de mest fundamentala grejerna. Att om man inte använder teknikförbättringarna till att minska miljöutsläppen utan istället tar ut det i mera större volymer, då kommer vi ingen vart. Det är att jaga sin egen svans i miljöpolitiken och det är vad den har gjort väldigt hög grad.
Men samtidigt är det ju så att vi, om man hårdrar lite, så vill ju politikerna att vi ska ha en ekonomisk tillväxt och den är ju i princip baserad på mer konsumtion.
Ja.
Så det blir väl också då någon slags paradox. Alltså,
ja, det är det absolut.
Det ekonomiska ledtråden eller paradigmet eller vad vi nu vill kalla det för. Det är, om du inte konsumerar ordentligt så är du lite samhällsfredare.
Ja, det kan man också säga. Och det är klart att om vi jobbar mindre så minskar ju tillväxten eller upphör.
Ja, eller om vi inte konsumerar mer och mer och mer. Men frågan är ju om då lyckan ligger där. Om det är konsekvensen som jag tycker mig höra, det är att vi får mer och mer miljöpåverkan.
Absolut. Men jag tror att vi måste fundera lite grann på vart samhället är på väg eller vart vi vill att samhället ska ta vägen. Och en sak som är viktig där tror jag är att skilja mellan välstånd och välfärd och lycka för all del. Alltså ska man mäta samhällets framsteg så kan man göra det i form av att vi blir penningmässigt rikare, alltså vi har tillväxt, det kallar jag för välstånd. Då kan vi ha flera grejer och sånt där. Eller också kan vi mäta det i välfärd som handlar om hur människor i verkligheten har det.
Välbefinnande?
Är det, det är inte riktigt en synonym. Nej. Därför att välfärd handlar om hur vi bor och hur friska vi är och hur mycket skola vi kan ha och hur trygga vi är och alla de här sakerna som vi säger att vi vill eftersträva.
Vi färdas väl genom livet.
Absolut. Välbefinnande är lite, det glider över på den här frågan om vi blir lyckligare eller inte.
Aha.
Och vi blir, uppenbarligen av alla andra analyser, så blir vi inte lyckligare utav ökat välstånd.
Och vi pratar om västvärlden då?
I västvärlden, ja just det. Ja, fattiga länder är en annan sak, men nu pratar vi om Sverige.
Ja.
Och när det gäller livskvalitet och sådana saker som vi brukar säga att vi eftersträvar, så finns det ingen koppling mellan det och välstånd. Inte längre, inte på den nivå vi har kommit.
Om vi fortsätter då lite grann på det ekonomiska temat, så har vi här under hösten och vintern läst om USA och deras problematik med vad de kallar ett annalkande budgetstup. De får inte ihop ekonomin. Du skriver i din bok, det är en kapplöpning mot ett ekologiskt stup. Och försöken att hejda den globala uppvärmningen har hittills varit halvhjärtade. Och då undrar jag så här, varför är det så halvhjärtat? Varför har politiker så svårt att stifta lagar som skulle så att säga ändra vårt beteende?
Ja, dels är de ju fast i den här föreställningen att vi måste ha tillväxt. Vi ska öka välståndet. När de egentligen borde ägna sig åt att öka välfärden, vilket inte alls behöver betyda ökat välstånd. Det finns ingen koppling längre, utan om man verkligen vill ha ett bättre samhälle som är här, då ska vi mäta välfärden och se hur har folk det, hur mår människor med alla de här sakerna, och så se vad vi kan göra åt det. Och det kan man inte längre öka bara genom någon slags blind tillväxt och genom att arbeta mer och sådana saker. Det är alldeles för trubbiga instrument. Dup och stup, det kan man tala om, men för att de har ju verkligen ett budgetstup i USA. Men vad vi närmar oss är, det är väl så att säga, risken för såna här tipping points, alltså omslag där miljön plötsligt blir mycket sämre därför att vi inte längre kan bromsa det. Plötsligt blir Östersjön ett stinkande hav istället för ett friskt hav och så vidare, och då kan man inte vända på det. Det är väl en slags stup i så fall. Ju nära vi befinner oss där, det kan jag inte uttala mig om.
Men lite grann var frågan, varför är det så svårt för politiker? De borde väl också kunna inse det här. Om du säger att 95% av forskarvärlden är, alltså som något sådär insatta i den här frågan, de ser växthuseffekten, klimatförändringarna, och beskriver också konsekvenser. I andra sammanhang, när ekonomer talar om våra finanser, då lyssnar man gärna på nationalekonomer. Men varför kan man inte lyssna på naturvetare?
Det vet jag inte riktigt. Men det är väl så stora ekonomiska intressen inblandade på olika sätt. Alltså, politikerna är utsatta för ett oerhört lobbytryck ifrån näringslivet och från kapitalisterna. De faller undan för det. Vi ger dem inte tillräckligt mycket råg i ryggen. Vi som väljare ger dem inte tillräckligt mycket råg i ryggen.
Kan det vara så, det var min reflektion bara, att de här frågorna, de är inte valvinnare. Alltså, för det kräver kanske lite uppoffringar. Du ska få utveckla det här med uppoffringar sen, för jag vet att du har åsikter i frågan. Men politikerna också kanske upplever att de vill inte, om de tror att det blir uppoffringar, så vill man inte lägga det på valmanskårens axlar, för då vinner man inte deras röst. Kan det finnas någonting i det?
Jo, men jag börjar uppleva att vi allihopa går och väntar på varandra. Jag tror också att det är så de resonerar. Jag har hört dem resonera på det sättet. Och jag vill väl säga att det är väl ändå lite fegt och lite undflyende att göra på det viset. Därför att jag tror att en väldigt stor del av det du kallar för valmanskåren skulle uppskatta en politiker som talade om att ja, det kommer nog att krävas lite uppoffringar. Men frågan är, tycker ni inte att det är värt det då?
Om man tittar på historiskt på samhällsutvecklingen, alltså om vi går tillbaka till kristendomen, hur den kom till och fick fotfäste, alltså den idén fick fotfäste, och hur vi senare fick det vi kallar modernismen och kungamakt och parlamentarism, alla de här olika samhällsidéerna, kan man ofta hitta att det har varit en allvarlig samhällskris innan. Måste vi först ner till botten så att säga innan vi fattar att vi måste ändra vårt beteende?
Jag har inte tillräckligt insatt i de sakerna för att kunna ge ett riktigt bra svar på det. Men det kan väl tyckas som om någon sån, att det finns en del i det. Jag menar, när man ska prata om blod, svett och tårar som Churchill gjorde, det var ju under andra världskriget. Och det var ju verkligen en stor kris. Samtidigt så ligger det någon slags frestelse i det här att liksom gå och längta efter kollapsen. En kollaps är en kollaps. Alltså det skulle bli förfärligt. Det är tråkigt att behöva tro att människan inte kan vara rationell och komma fram till de här sakerna utan att det först ska behöva bli förjävligt.
Men enligt ekonomisk teori så är vi rationella. Men det kanske bara gäller hur vi hanterar pengar, vi är rationella.
Det är också bara en hypotes eller en föreställning. Den har inte så mycket med verkligheten att göra. Det säger den nya ekonomiska forskningen.
Ja, så kan det vara. Men det man har fått gått och lärt sig i vår generation när man har läst nationalekonomi, det är att vi är rationella. Men vi får hoppas att de också vaknar upp en dag. Eller kanske har börjat vakna upp då. Men om vi nu har jag ställt massa frågor så här. Men om du nu får bre ut det lite grann. Om jag säger, nu är arenan din. Hur ska vi lösa den här miljöfrågan?
Ja, väldigt kort. Vi måste sätta alla klutar till för att få fram en bättre hållbar teknik. Sen måste vi se till att vi inte tar ut den i form av ökat resande eller ökade bostadsvolymer, utan att vi verkligen använder den till att minska miljöbelastningen. Och om inte det räcker, och för det gör det inte, det finns inte den tekniken. Och vi har inte skaffat oss de styrmedlen heller att hindra människor ännu från att ta ut det här i form av ökad konsumtion. Då tror jag att det andra väldigt viktiga är att helt enkelt bromsa ekonomins tillväxt genom att inte jobba mer. Genom att jobba mindre. Alltså förkorta arbetstiden. Och det är så pass viktig grej, därför att det är ju någonting som vi gjorde för under 1900-talet, så var det en viktig reform, och det var en reform som alla människor i stort sett var med på. Därför är det snarast en gåta alltså att vi har slutat att förkorta arbetstiden trots att vi fortfarande ökar vår produktivitet, det vi förmår framställa. Vi har haft ett omslag kan man säga här i att från att använda det här i varje fall i någon mån till kortare arbetstid, så har vi bara gått in för konsumtion.
Skulle man kunna säga så här, för att förenkla beskrivningen, den välfärd vi hade på 1950-1960-talet, den har ju både du och jag hunnit med att uppleva, och jag såg inget större fel i den. Skulle vi kunna ha den välfärden med säg 80-70%, 60% arbetsinsats, alltså jämfört med vad vi hade då? Alltså kan vi till och med halvera arbetstiden och nå lika långt?
Det är en komplicerad fråga, men jag menar att Vi har blivit dubbelt så rika sedan vi införde 40 timmars veckan. Dubbelt så rika har vi blivit. Men sen kompliceras det där utav att det finns olika sorters arbeten som inte går att rationalisera och så vidare. Jag håller med dig alltså att vi hade det ganska bra på den tiden och det gick ingen nöd på oss. Mycket små uppoffringar och ett bättre liv.
Men ligger det inte lite i linje med det du sa tidigare, det här med att vi når en viss nivå och så blir vi inte så mycket lyckligare för att vi går högre upp så att säga i bruttonationalproduktligan, utan det finns någon slags optimal punkt mellan materialgenomströmning i samhället och den upplevda lyckan. Kan man säga så?
Ja, det finns mycket som talar för det. Ja. Och den är vi långt förbi idag. Sen är det inte, det betyder inte det att man kan backa utan att bli straffad utav väljarna. Det är svårt att backa. Men om man kunde bara stanna där vi är idag och göra, så att ta ut tekniken i form av att konsumera mindre eller belasta mindre och sen jobba mindre. Där har vi en bra kombination tycker jag.
Så lär oss utnyttja den effektivare tekniken och nöja oss med det liv vi hade på 80-90-talet. Alltså nu ironiserar jag, nöja sig med det räckte mer än väl till. Det materiella liv man hade då på 80-90-talet. Ja.
Och sen se till att de som har det sämst i samhället inte drabbas av det. Men vi har ju fruktansvärda löneklyftor och det finns de som måste opponera sig mot att till exempel gå ner i lön. Det kan inte bli frågan om för många grupper i Sverige.
Vi har ju samtidigt fått jobbskattavdrag, så vi har ju fått en omfördelning från det allmänna till individen. Alltså, man har ju genom skattesänkningar fått mer pengar att röra sig med.
Jo.
Inte att det har blivit mer pengar i samhället, men det är frågan om vem det är som ska konsumera, individen eller det offentliga.
Ja, men då tror jag vi har ett stopp för en halvtimme till att tala.
En liten elak avslutning. Hur ska vi veta att din medicin är den rätta?
Läs min bok och tänk själv. Pröva din egen föreställning om hur det här skulle se ut.
Då har jag bara en avslutande liten tack, och det är att det innehåller att du får önska dig en favoritlåt som kanske lite grann berör ämnet.
Ja, alltså den som jag tycker är rolig, det är ju gamla Hasse och Tages gamla låt om hur framtiden ska se ut. Och ett glas öl.
Då kommer den här.
Man ser på hur barna växer upp och står i, kan man undra om barna någonsin får det som vi. Om det finns jobb, om det finns mat, om det är drägligt där de bor, finns det får och kor och vatten och luft, kan de sola sig gratis, finns det blommor och blad, har de fläsk och potatis, kan de ta sig ett bad. Framtiden verkar dyster när man grubblar över ett glas öl, men man hoppas att barna ändå får ett glas öl. Ha det bra i värmen på en Sarakrog, rosenrött och himmelsblått. Ska det vara, vårt liv är inte bara knog, öl är till exempel gott. När man ser på hur barna växer upp och står i, kan man undra om barna någonsin får det som vi. Om det finns jobb, om det finns mat, om det är drägligt där de bor, finns det får och kor och vatten och luft, får de döttrar och söner. Har de dragspel och vals, har de kvar bruna böner, har de någonting alls? Framtiden verkar dyster när man grubblar över ett glas öl, men man hoppas att barna